Hej, det här är Urban Lindstedt, producent för En oväntad historia. Här på Historiska poddar gör vi förutom En oväntad historia flera andra historiepoddar. För att få påminnelser om när våra poddar släpper nya avsnitt och uppdateringar om evenemang och annat kul så kan du följa vår Instagram, historia_nu. Tack, nu lämnar jag över till Andreas och Olle.
Indiska hade börjat bli en del av den brittiska identiteten på den här tiden, alltså en källa till nationell stolthet. Så anspelningar på Indien och på brittiska koloniala äventyr i största allmänhet började helt enkelt bli väldigt trendiga och kommersiellt gångbara där kring 1830, 40, 50-talet. Och det här blev då IPAns första globala guldålder. Alltså den inleds någon gång på 1840-talet, kanske ännu mer 1850-talet, för det är då The British Empire verkligen börjar hypas, alltså i samband med den här stora världsutställningen i London 1851, den vi känner som Crystal Palace. Och ungefär där inleds den här verkliga IPA-hypen, där det blir liksom det föredragna ölet inom hela det brittiska imperiet.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hallå där, Olle.
Hallå, Andreas.
Välkommen till radiostudion.
Tack så mycket.
Jag har goda nyheter idag, Olle.
Vad trevligt.
Vi ska prata om öl.
Åh! I värmen.
I en halvtimme, utan att störas av verkligheten. Olle, har du någon särskild typ av öl som du dras till när du hänger i baren eller kanske vid någon lämplig grill här någonstans i sommarsverige?
Ja, alltså jag har alltid varit svag för ljusa lageröl, men sen i somras så fick jag en sån riktig ögonöppnare. Jag var i München, det var väldigt, väldigt varmt. Promenerade i English Garden, stannade till vid sjön och beställde in en Paulaner veteöl. Och det var nog en av de godaste öl jag har druckit i hela mitt liv. Om det berodde enbart på ölen eller om det var liksom själva kontexten, det vet jag inte. Men just nu, om någon frågar mig vilket är din favoritöl, så säger jag Paulaner veteöl.
Intressant. Weissbier, det tycker jag är en lite lurig produkt. Nåväl, själv har jag då en särskild förkärlek för IPA, 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 också känt som India Pale Ale, ibland till och med East India Pale Ale. Det är ofta ganska ljus, men ändå ljuvligt bitter och inte sällan ganska alkoholstark typ av öl som har blivit ytterst populär både i Sverige och annorstädes i världen. Den här trenden att släcka törsten med IPA är faktiskt då relativt ny. Då jag var i London för ungefär, 10, 11, 12 år sedan och försökte beställa IPA, IPA, på olika pubbar i innerstad, så möttes jag faktiskt av oförstående blickar. Inte bara från mina allmänt barbariska lagerölstörstande kompisar, utan också från lokala bartendrar, alltså i London. Inte överallt, men på anmärkningsvärt många ställen. Där, alltså i London omkring 2010, 2011 kanske, så dominerades utbudet av lageröl, stout och vanlig engelsk ale. Utan särskilt mycket kolsyra i. Så är det ju inte idag faktiskt. IPA:n är verkligen allestädes närvarande. Både i London, i Lund, eller i princip vilken ICA-butik som helst i Sverige.
Och även i Växjö.
Och förmodligen till och med i Umeå. Och en viktig del av förklaringen är den så kallade mikrobryggerirevolutionen, också känd som The Craft Beer Revolution, som har tagit hela den öldrickande världen med storm och som har fått både ölbryggare och ölnjutare att börja intressera sig för historiska ölsorter. Olle, det finns ju onekligen väldigt mycket att ösa ur när man talar om historiska ölsorter, eftersom vi har att göra med en av mänsklighetens äldsta uppfinningar. Förmodligen var det under den neolitiska revolutionen, alltså under yngre stenålder, då vi blev alltså bofasta jordbrukare som, vad ska man säga då, ölbryggandets ädla konster började utvecklas. Det finns i alla fall arkeologiska källor, alltså typ avlagringar i gamla keramikkärl och sådana där saker som tyder på att öl konsumerades inom den här bördiga halvmånen, alltså basically Mellanöstern då, för ungefär 5, 6, kanske 7 tusen år sedan. Ungefär.
Och jag läste någonstans också i någon gammal källa, väldigt gammal källa för just det här området, att man då kallade ölet för flytande bröd.
Just det, just
det. På grund av sitt näringsinnehåll och tyvärr också kaloririkedom, ja. Man vill säga.
Ja, 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 absolut, ja. Men öl och bröd, det hänger ihop på något sätt. Men alltså, så långt tillbaka ska vi inte gå idag, hade jag tänkt mig. Utan vi ska hålla oss då till 17- och 1800-talen. Där har man det ofta väldigt bra, som historiker har noterat. Och det var dessutom då under den perioden som IPA, IPA, såg dagens ljus. Och innan vi blir allt för entusiastiska, jag känner mig redan ganska entusiastisk måste jag känna, men innan det går överstyr så bör jag nog fastslå att IPA inte bara är en bitter öl, utan det också har en historia som innehåller otvetydigt bittra inslag. Alltså inslag som handlar om europeisk kolonialism och exploatering av folkslag från andra världsdelar och även en hel massa europeisk rasism och annat elände. Så även om jag då personligen älskar IPA så är jag också plågsamt medveten om att den historiska kontexten innehåller kontroversiella inslag, alltså tvivelaktiga, inflammerade inslag. Och det kommer vi att återkoppla till, hade jag tänkt mig, senare under det här avsnittet, även om fokus helt klart kommer att vara på den ljuvliga ölen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Olle, efter dessa allvarsord så känner jag att situationen kräver en mustig stämningsbild. Vi förflyttar oss i tanken till mitten av 1700-talet, till lastrummet på en så kallad Ostindienfarare. På engelska känns som East India Man. Det är ett enormt segelfartyg på väg från London till det brittiska Ostindiska kompaniets olika handelsstationer och utposter i till exempel Calcutta, Madras, idag känns som Chennai, Mumbai och andra delar av det väldiga landområdet som vi idag känner då som Indien och Pakistan. Och det är ett väldigt tungt bestyckat fartyg vi blickar ut över, med nästan lika många kanoner som ett krigsskepp, ett örlogsskepp. Bland annat på grund av att världshaven då, i mitten av 1700-talet fortfarande var hemsökta av pirater, som ofta betraktade just de här Ostindienfararna som osedvanligt attraktiva byten. Det fanns väldigt mycket som lockade på de här skutorna. Då Ostindienfararna seglade från Asien till Europa så var de proppfyllda med orientaliska lyxartiklar och konsumtionsvaror. Vi snackar te, vi snackar porslin, vi snackar kryddor, vi snackar snygga modetyger som siden och bomull och kalikå. Vi snackar färgämnet indigo som man använder till att färga saker och ting blåa. Och de här båtarna gick åt andra hållet, alltså från då Europa till Asien. Så har de istället då fullstuvade med efterlängtade varor från hemmafronten som britterna i Indien ansåg att de behövde för att överleva i den tropiska värmen. Det kunde vara det senaste klädmodet från London, men det kunde också vara olika ostar, stilton och cheddar och what have you not. Det kunde vara skinkor, det kunde vara cider, det kunde vara sherry. Och det var inte minst stora mängder ljuvlig brittisk öl. Kring 1750 exporterades årligen cirka 1500 tunnor med öl från Storbritannien till Indien, eller de här områdena kring Indiska oceanen, via då Ostindiska kompaniet. Men gällande just öl så hade man ett ganska allvarligt transportmässigt problem. Och det är det vi förstår då nu när vi tittar ner i buken på den här Ostindienfararen. För här ser vi gigantiska öltunnor som rullar fram och tillbaka mellan skrovets inneväggar. Någon gång har de säkert varit fastsurrade, men det var för många, många stormar sedan. Flera tunnorna läcker, några helt sönderslagna, och just det glömde jag. Lastrummet är varmare än en finsk bastu, eftersom vi just har passerat ekvatorn för andra gången under den här resan. Dessutom noterar vi en stackars uttorkad sjöman som liksom lite diskret har slunkit ner i lastutrymmet. Och han lider bittert eftersom färskvattnet är i princip slut. Så han öppnar en av tunnorna och tar sig då några djupa, säkerligen välförtjänta klunkar. Innan han sätter tillbaka korken igen, plopp, så häller han ner en kanna saltvatten i öltunnan för att dölja svinnet. Det är så han brukar göra. Sålunda blir vi knappast förvånade då vi i en brittisk tidning från den här perioden, alltså en brittisk 1700-talstidning, kan läsa om en dramatisk incident till sjöss där besättningen på en av de här Ostindienfararna klarade livhanken under en fruktansvärd storm genom att kasta lasten över bord. Och det var alltså en förlust som enligt den här tidningen, och det här är då ett autentiskt citat från en artikel som jag har tittat på. Det var en förlust som enligt tidningen betydde föga, då lasten bestod av några stora, tunga tunnor med illasmakande government porter. Summa summarum, den goda brittiska ölen, oavsett om den var vanlig ale, porter eller andra sorter, får så illa, så himla illa av själva segelturen att den knappt gick att känna igen som öl vid ankomsten till Indien. Inte roligt om man var britt. Vad göra? En bryggare i östra London vid namn George Hodgson, han klurade dagligen över detta svårlösta problem. För stora delar av det öl som skickades över världshaven stammade nämligen från hans bryggeri, The Bow Brewery, som av en tillfällighet råkade ligga i närheten av då Ostindiska kompaniets brittiska utskeppningshamn i östra London på det här som heter The Isle of Dogs. Därför var det i första hand Hodgson som ungefär två gånger om året, då skeppen kom från Ostindien, fick ta emot klagobrev från diverse upprörda öldrickare i Indien. Till sist fann han då en lösning. Och den blev urfröt, heter det väl, till den megahypade ölsort som vi idag känner under namnet IPA. Olle, nu har jag pratat ganska länge om det här lastutrymmet, så jag tror att vi behöver lite historisk kontext. Den brittiska koloniseringen av Indien är onekligen ett ganska gigantiskt ämne, men om vi begränsar oss till den här ganska tidiga fasen, alltså mitten av 1700-talet, så blir ämnet kanske lite mer hanterbart. Så kan vi få en kort statusrapport. Vad är det för Indien vi befinner oss i på 1700-talet? Varför hade det då börjat flockas en massa öltörstande britter här nere, på andra sidan jordklotet nästan? Och vad hade det här hedervärda Ostindiska kompaniet med saken att göra?
Då ska vi se var vi börjar någonstans. Men jag tänker mig att vi tittar på vad är det vi idag kallar för Indien i början av 1700-talet. Då är det här det så kallade Mogulriket. Ett rike som då befinner sig lite grann i nedförsbacke. Det har haft sina bästa dagar. Det hade sin största, var som mest framgångsrikt eller starkt under 1500-talet, delar av 1600-talet, men på 1700-talet så började det gå nedför. Och det här är ju naturligtvis någonting som, och den här nedgången beror ju på att det är mycket maktkamp inom det här väldet, alltså ganska svag centralmakt som utmanas av ja, lokala härskare. Alltså en stor mogul som ifrågasätts av små moguler runt om i det här riket. Och det gör ju att vi har ett rike här som har svårt att stå emot yttre tryck. Vilket gör att makter som vill flytta fram sina positioner i det här mogulriket har en utmärkt möjlighet att göra det.
Precis, jag tänker att man kanske kan jämföra lite grann med det tysk-romerska riket. Alltså stormogulen är ju i allt väsentligt en kejsare.
Sen är kejsaren i Wien fast i mogulriket.
Ja, precis. Jag satt väl i Delhi tror jag ofta, stormogulen. Och så var det diverse då, små potentater, lokala potentater, maharadjor och småkungar och navaber tror jag de kallades, undermoguler av olika slag som liksom hade sin egen agenda och skapade massa problem.
Så här har vi då ett kraftigt försvagat rike. Och så har vi då alltså en världshandel som då har pågått här kan man säga från 1500-talet egentligen. Européerna vill ha massa begärliga varor som inte finns i Europa men som framförallt finns i Asien. Och runt om i flera länder så grundas så kallade grundas handelskompanier. Så kallade i det här fallet ostindiska kompanier. Och den här tidiga så att säga, formen av europeiska framstötar yttrar sig framförallt i att man grundar handelsstationer längs kusterna. Mm. Man är inte intresserad av det som finns där innanför utan det handlar inte om att bygga upp imperier. Nej. Det handlar om att bygga upp handelsstationer där man kan handla med de här begärliga varorna. Och i Storbritannien har då ett ostindiskt kompani grundats år 1600. Mm. Har monopol på handeln med Ostindien. Men är egentligen inte, det har väldigt nära band till den brittiska kronan, men är inte, låt oss kalla det för ett statligt företag, utan ägs ju egentligen av alltså, privata, mycket förmögna handelsmän i London.
Men det är en märklig konstruktion.
Mycket märklig konstruktion. Och det här kompaniet kontrollerade faktiskt 50% av världshandeln. Alltså oerhört starkt kompani
med mängder
av företag. Ja. Och de kommer då till det här försvagade, kan man väl säga, mogulväldet. Eller det här, under 1700-talet så använder det brittiska Indiekompaniet mogulväldets svagheter för att flytta fram sina positioner. Men då fanns det ju andra europeer där redan. Det är inte bara britter, här finns det fransmän och här finns det portugiser. Och det här är ju också ett läge där relationerna mellan Storbritannien och Frankrike är minst sagt ansträngda. Inte minst på grund av sjuårskriget då.
Precis,
som pågår
precis.
Mellan 1756 och 1763.
Och det är väldigt avgörande i den här historien faktiskt, sjuårskriget.
Så här börjar man då bygga upp handelsstationer i det som vi idag kallar för Indien. Som sagt var konkurrens utifrån. De här lokala potentaterna stöder en del av de här europeiska makterna. Mm. Man brukar väl säga att det som är startskottet för liksom den verkliga brittiska eller kompaniets kolonisering av Indien, för det börjar ju faktiskt som ett koloniseringsprojekt för ostindiska kompaniet och inte för brittiska staten, är då när man besegrar en sån här småmogul i slaget Plassey 1757.
Precis.
Där har vi liksom startskottet. Och det här gör då att man skaffar sig kontroll över egentligen hela det området som kallas för Bengalen. Mm. Och även om handel fortfarande är fokus så handlar det ju väldigt mycket om att nu börjar man också beskatta de här invånarna. Mm. Och man bedriver annan verksamhet som inte har direkt med handel att göra, även om det är prio ett så att säga.
Mm. Mm.
Och så här kan man väl säga, här börjar den brittiska koloniseringen av Indien. Sen blir ju lämnar ju Ostindiska kompaniet över kontrollen av Indien till den brittiska staten efter så kallade Sepoys-upproret.
1858
57 är upproret, slås ner och sen blir det då en brittisk koloni.
Ja, 58 va, för då blir Indien närmast då exproprierat, eller vad man ska säga, av den brittiska staten och blir en brittisk kronkoloni.
Och 76 blir Victoria.
Ja, precis.
Av Indien.
Och däromkring går Ostindiska kompaniet också då i upplösning.
Precis.
Så det här är historietiden det vi pratar om just nu. Det övergår från att vara då ett handelsbolag till att bli en kolonialmakt.
Och det som är spännande här också, det är ju att det här får ju stora konsekvenser för historien sen. Jag tänker till exempel på att britterna börjar odla opium i Indien.
Ja.
Vilket man gör för att kineserna är inte dugg intresserade av europeiska produkter. De tycker att det vi har att erbjuda är liksom fult och klumpigt och vi vill gärna ha te och siden och kinesisk porslin. Men opium, det är en attraktiv vara.
Precis, egentligen vill de ju bara ha silver. Den officiella attityden är att vi accepterar silver som betalningsmedel, inget annat. Och då brukar man liksom hitta vägar in på den kinesiska marknaden. Därför försöker då Ostindiska kompaniet med hjälp av de här begynnande opiumodlingarna i Bengalen, det nyerövrade territoriet där, att liksom skapa då en opiummarknad i Kina.
Och det får ju konsekvenser med de så kallade opiumkrigen, ja, i Kina sen på 1800-talet, som öppnar upp Kina.
Precis.
Nästan på okontrollerat för europeisk handel.
Så det här är onekligen en historia som har en del skuggsidor. Sidor som då är, vad ska man säga, avsevärt bittrare till och med än det bittra öl som vi nu ska återvända till.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Så Ostindiska kompaniet bet sig alltså fast i Indien via Bengalen och utökade då successivt sitt koloniala välde. Och det krävde alltså naturligtvis en massa manskap, både soldater, officerare. Jag vet inte om vi nämnde det, men alltså Ostindiska kompaniet hade ju en egen armé med flera hundratusen man. Alltså,
och det var väl större än den brittiska reguljära armén?
Exakt, större än den brittiska kronarmén. Så det var massa folk som jobbade där. Plus att det också var naturligtvis en massa civila tjänstemän och deras familjer. Och även om de meniga soldaterna kunde vara lokala indier, det var de här sepojerna som du hänvisade till tidigare, så var det nästan uteslutande britter på de högre nivåerna. Och det var britter då som behövde brittisk mat och brittisk öl för att må bra och funka i en tropisk kontext. Men som sagt var det väldigt många som klagade över kvaliteten på det öl som Ostindiska kompaniet levererade till sina anställda. Så den här ganska lyckligt lottade bryggaren George Hudson, som ju bara råkade ha sitt Bow Brewery i närheten av kompaniets brittiska faciliteter, han testade mängder av olika ölvarianter för att få behålla då sin ganska privilegierade ställning på den här koloniala marknaden. Bland annat så försökte han sig på något ojäst öl, alltså tunnor fyllda med ojäst öl, tillsammans då med små paket med jäst som skulle då tillföras i efterhand när tunnorna kom fram. Och det blev tydligen inte jättelyckat.
Brustablett.
Ja, exakt. Men däremot upptäckte då Hudson någon gång på 1760-talet kanske. Det råder en viss oenighet och faktiskt också en viss debatt om den exakta kronologin. Han upptäckte att det fanns en särskild typ av lyxöl som man i England kallade för oktoberöl, som ofta fick ett väldigt varmt mottagande, om man så får säga, i Indien. Och oktoberöl, det var en finare ölsort som under 1700-talet hade blivit väldigt populär hos den brittiska lantadeln, alltså the gentry. Jag har läst någonstans att det kan ha fungerat som ett slags substitut för franskt vin i det ganska antifranska England, Storbritannien under 1700-talet, alltså på grund av de många krigen då med Frankrike. För det här oktoberölet ansågs nämligen ha en så kallad vinös och i allmänhet ganska smakrik karaktär jämfört då med annan brittisk öl, inklusive stout och porter och så vidare. Hemligheten var då dels att oktoberölet baserades på extra mycket humle. I en tunna med oktoberöl så proppade man ner 4 pund eller ungefär mellan 1,8 och 2 kilo humle. Medan då en vanlig öltunna normalt innehöll omkring ett halv kilo humle. Dessutom lagades det här oktoberölet väldigt, väldigt länge. 2 år var normen. Men jag har också läst att det fanns någon slags tradition bland brittiska lorder att fylla då ett antal tunnor med oktoberöl varje gång man fick en son. Och det var då tunnor då med ett helgat innehåll som först fick öppnas och avnjutas när respektive son hade blivit vuxen, uppnått vuxen ålder. Så oktoberöl var alltså en typ av öl som skulle mognas för att uppnå fulländning. Och det verkar som de här ganska hårda rullningarna och plötsliga, häftiga temperaturförändringarna under passagen till Indien, segelturen till Indien, gjorde, susen, underverk i det här sammanhanget. Ölet mognade på något sätt extra snabbt under själva seglatsen. Så Hartsons oktoberöl blev extremt populärt i Indien. I första hand bland officerare och högre civila tjänstemän inom Ostindiska kompaniet. Jag har faktiskt läst då att soldaterna, meniga brittiska soldater och underofficerare, de föredrog uppenbarligen ändå att dricka porter som fortsatt att skickas till Indien trots värmen. Kanske för att porten ofta var mycket billigare än det här lyxölet. Och vi kan då faktiskt hitta belägg för att Hodgsons oktoberöl, eller i alla fall då oktoberöls inspirerade produkt, började saluföras som pale ale i Indien under andra halvan av 1700-talet. Man kan i alla fall hitta en annons i den brittiska kolonialtidningen Calcutta Gazette från 1784, där Ostindiska kompaniet gör reklam för pale ale, nyligen ankommen från moderlandet, och man har tillagt att den är light and excellent. Så succén var ett faktum. Den årliga exporten av öl från Storbritannien till Indien växte från ungefär 1500 tunnor i mitten av 1700-talet till 9-10 000 i slutet av 1700-talet. Och cirka hälften av dessa kom från The Bow Brewery, alltså Hodgsons bryggeri.
Var det den här annonsen i Calcutta Gazette från 1784 där det står någonting i stil med att alla Old Indians föredrar India Pale Ale och Old Indians var ju inte alla indier.
Nej.
Utan det var ju alla britter i Indien. För de andra räknades liksom inte, på tal om ett rasistiskt inslaget.
Jag har tänkt väldigt mycket på den där formuleringen. Old Indians. Huvaliga. Men det är otroligt spännande. Ja. Precis. Jo, men alltså det började göras reklam på ett ganska avancerat sätt för de här produkterna redan i slutet av 1700-talet. Som då pale ale. Inte India pale ale än, utan pale ale. Men alltså, det gick bra för Hodgson. Men högmod går före fall, Olle. I början av 1800-talet övertas det här Bow Brewery av Hodgsons söner, Mark och Frederick, som lyckas göra sig ovänner med såväl kunderna som Ostindiska kompaniet och dess ledning. Bland annat så höjde de ölpriset, ursäkta mig, och de började transportera ölet själva på egna skutor, alltså utan att dela vinsten med Ostindiska kompaniet. Så det hedervärda kompaniet gavs ut på jakt efter alternativa källor till det ljuvliga ölet. Och 1822 inträffar något som faktiskt blir en historisk milstolpe, i alla fall ur ett ölhistoriskt perspektiv. Olle, vad var det som hände och varför brukar man nämna Napoleon Bonaparte i nästan samma andetag?
Ibland kan man ju tänka att det känns som lite, det kan vara lite långsiktigt att koppla IPA till, eller öl till Napoleon, men det finns ju, precis som du säger, den här kopplingen då. Och det här är så att Ostindiska kompaniet börjar ju bli rätt lea på de här två sönerna då, som har höjt priserna och som tycker sig vara liksom stå över allting annat och kan agera som de gör.
De blir lite giriga helt enkelt.
Så man letar helt enkelt efter ett alternativ.
Ja.
Och då finns det på andra ställen i England man också brygger öl. Man behöver inte ha liksom vägg i vägg med Ostindiska kompaniet.
Nej, nej.
Så 1822 så är en representant för Ostindiska kompaniet på besök i staden Burton. Hemma hos en bryggare som heter Samuel Alsop. Känd bryggare. Duktig på att brygga porter och den typen av öl. Och själv, det var den öl han själv föredrog.
Ja.
Men alltså föreslår då för honom att skulle man kunna tänka sig att du försökte kopiera de här ölsorterna som Hodgson har gjort tidigare. Då. Ja. Han har med sig ett smakprov till honom.
Ja.
Och Alsop smakar och så puff, fy katten, vad var det här?
Han var ytterskeptisk.
Men som sagt var han ers komtas fressen och dandy moral. Han
exakt.
Behöver pengar. Och där kommer Napoleon in. Därför att Napoleon under Napoleonkrigen beslutar sig för att försöka besegra engelsmännen genom att knäcka britterna ekonomiskt. Genom att utsätta britterna för en handelsblockad, det så kallade kontinentalsystemet. Som jag för mig införs 1808, 7, 10, någonting sånt. Men det får i alla fall svåra konsekvenser för man stänger ut britterna för stora delar av den europeiska marknaden. Mm. Och britterna har då exporterat ganska mycket öl tidigare till Skandinavien, till Ryssland till exempel. Och här ser man ju liksom, här finns det en möjlighet då att skapa en ny marknad då i Indien.
Precis.
Så Alsop bestämmer sig för att så får det bli. Precis. Och så börjar man ju brygga en kopia av det här Pale Ale.
Precis, får jag bara tillägga lite grann där med Alsop och hans export av öl till Ryssland och Skandinavien. Det tycker jag faktiskt är lite kul. Det är ju den där porten som man verkligen älskar, som man då har exporterat till, ja, inte minst det kejserliga Ryssland. Och det går ju då under exportnamnet Imperial Stout, vilket är ett namn som många av oss öldrickare känner igen. Alltså det var den öltyp som under slutet av 1700-talet ansågs särskilt lämpad för en nordeuropeisk slash rysk kontext. Men den marknaden försvinner ju i allt väsentligt här under Napoleonkrigen. Och efter Napoleonkrigen så införs det väldigt höga ryska importtullar också som gör att man har svårt att få liksom avsättning helt enkelt, att, liksom att sälja de här grejerna. Så därför är de ganska mottagliga, de här bryggarna i staden Burton. Det är en väldigt bryggerität stad som ligger mid-England vid floden Trent. Och de som sagt, med Samuel Alsop i spetsen, först är det han som får uppdraget, gör allt vad de kan för att försöka ta fram olika humleblandningar som ska liksom tilltala den indiska koloniala publiken. Och hur går det?
Det går ju faktiskt alldeles utmärkt. Det går ju över förväntan. Det här ölet blir ju väl så bra. Det blir inte bara billigare, det blir också godare.
Ja.
Vilket antagligen beror på vattnet, eller
det
hur?
Det är jättemärkligt.
Att det finns sulfat i det här vattnet som har en gynnsam inverkan på just humlen i ölet.
Exakt.
Och även för färgen, va?
Ja, precis. Ja, exakt. Den där bleka, snygga färgen. För tydligen var då, eller är fortfarande då, vattnet i London mer kalkrikt och egentligen då bättre lämpat för att framställa just då porter och annan mörk öl. Men det, något som är väldigt intressant är att det här med att använda att Burtons vatten omkring det här floden Trent var särskilt väl lämpade för IPA. Det kan man se än idag. Alltså bland svenska så här, mikrobryggare talar man om att burtonisera vatten i samband då med ölframställningen. Alltså man tillför olika mineraler då för att uppnå den här IPA-vänliga kvaliteten som Samuel Alsop uppnådde där i nådens år 1823. För att det blir det nya favoritölet då, alltså Alsops produkter. Och de tränger ut Hodgson, alltså Bar Brewery försvinner både från den indiska marknaden och den brittiska marknaden under loppet av några decennier. Problemet för Alsop är ju för sig då att han är ju inte den enda bryggaren i Burton som känner till att vattnet i Trent är väldigt ölvänligt. Så under loppet av 1820-talet så börjar allt fler bryggare omkring floden Trent att producera då blek öl för den indiska marknaden. Samtidigt börjar det också uppstå en efterfrågan på kolonialt öl inhemskt, alltså i Storbritannien. Alltså det blir en populär produkt på hemmafronten. Där man då, under 1830-talet, alltså det är något som man då börjar marknadsföra som India Pale Ale, IPA. Först hade då
I början hade produktnamnet varit ganska långt och komplicerat. Alltså jag vet att man har skrivit till exempel på de här tidiga etiketterna från 1820-talet har man skrivit till exempel Pale Ale, prepared for the East and West India climate. Men från och med 1833 så finns det belägg för att man i brittiska tidningsannonser, alltså riktade då till konsumenter hemma i England och Storbritannien, där gjorde man reklam för blekt och välhumlat öl från Burton under namnet India Pale Ale.
Som ett väsentligt mer catchy namn på produkten än det här betydligt mer...
Pale Ale, precis. Det är en halv novell nästan.
Ja, visst.
Viktigt att tänka på här är att den brittiska koloniseringen av Indien hade ju kommit väsentligt mycket längre på 1830-talet än på salig George Hodgsons tid, alltså under andra halvan av 1700-talet. Det var ännu inte då en brittisk kronkoloni, men det indiska hade börjat bli en del av den brittiska identiteten på den här tiden, alltså en källa till nationell stolthet. Så anspelningar på Indien och på brittiska koloniala äventyr i största allmänhet började helt enkelt bli väldigt trendiga och kommersiellt gångbara där kring 1830, 40, 50-talet. Och det här blev då IPAns första globala guldålder. Alltså den inleds någon gång på 1840-talet, kanske ännu mer 1850-talet, för det är då det här, The British Empire verkligen börjar hypas. Alltså i samband med den här stora världsutställningen i London 1851, där vi känner som Crystal Palace. Och ungefär där inleds den här verkliga IPA-hypen, där det blir liksom det föredragna ölet inom hela det brittiska imperiet. Och det gäller fram till slutet av 1800-talet då lagerölen kommer istället. Alltså det här industriellt framställda och ljusa pilsnerölet, som också är väldigt väl lämpat för ett varmare klimat. I de varma delarna av imperiet började det liksom spridas där i slutet av 1800-talet. Det tar lång tid innan det når Storbritannien i och för sig. Lagerölet, Storbritannien är ju allt väsentligt immunt mot lageröl fram till slutet av 1900-talet närmast. Men i alla fall, den här första guldåren tar slut där någon gång i slutet av 1800-talet. Och efter första världskriget så föll IPA i allt väsentligt i glömska. Så också i Storbritannien. Det fanns enstaka lokala ölentusiaster som fortsatte att hylla och dricka det här bittra koloniala ölet. Men under större delen av 1900-talet så var IPA inte någon kommersiellt gångbar produkt. Det började i och för sig då ändras ganska snabbt på 1990-talet. Det hölls ett antal välbesökta IPA-konferenser både i Storbritannien och i USA. USA är väldigt viktigt för den här andra guldåldern. Alltså, man talar ibland om IPA, American Pale Ale. Och idag är både IPA:n och APA:n allestädes närvarande. Alltså, här hemma hittar man ju till och med på ICA, alltså i ett otal olika folkölsvarianter. Förra året har jag läst lanserades 1700 nya öl i Sverige. Alltså, det är rätt mycket. Det är svensk öl producerad av Sveriges ungefär 400 olika bryggerier. Av dessa ölar så tillhör det då 554 stycken, eller 33%, kategorin IPA. Det är ju ganska hisnande, tycker jag. Olle, vad tror du att den här renässansen beror på? Handlar det bara om att IPA ju objektivt sett är ett osedvanligt välsmakande öl? Eller kan man tänka sig att det finns andra förklaringar som kanske har med jag vet inte, jakten på identitet, historiska rötter, spännande historier att göra?
Nej, men jag kan tänka mig att det är flera samverkande faktorer här. Dels kan jag tänka mig att det finns någon form av alltså imperienostalgi, alltså en fascination för att blicka tillbaka på det gamla empire som inte riktigt finns längre och vända tillbaka till den smaken också. Men sen tänker jag att det viktigare kanske då att det är på 90-talet är ju att i varje fall ur ett svenskt perspektiv så kan man ju se att 90-talet är en tid då intresset för mat ökar kraftigt, mat och dryck, matlagningsprogram, mattidningar och allt detta. Och i den vevan så börjar man ju också intressera sig för lite smalare smaker. Alltså det här med att dricka lageröl gör ju alla. Vad vill man då göra om man är liksom en riktig ölkonsör? Ja, men då börjar man titta bakåt. Men här fanns ju någonting som var populärt. Mm. Och så börjar man liksom, så kommer IPA:n tillbaka. Mm. Och då får man liksom den här nedsippringseffekten, att det går från en elit av skickliga ölkonnoisseurer till den breda öldrickande massan som lär sig att uppskatta den här smaken. Men jag tänkte på nu vid jul nu, hur den här historien kommer tillbaka. Jag köpte en glögg som heter Lotendrank.
Mm.
Och det låter ju liksom 1500-tal. Och det är mycket riktigt vem är på etiketten Gustav Vasa.
Mm.
Så det finns liksom att historien börjar liksom ett kommersiellt bruk av historien. Liksom att historien blir ett sätt att sälja produkter.
Mm. Ja.
Så det är nog många olika faktorer som samverkar. Ja.
Men så min kära hustru sa ju, minns jag, för 20 år sedan, minns jag, att problemet med öl ur hennes perspektiv var att det saknar en berättelse, en historia, till skillnad då från vin. Hon har alltid varit mer civiliserad än jag och har alltid föredragit vin. Det kanske lite grann det handlar om. Alltså, den nya ölen, IPA:n, är ju faktiskt en öl med en berättelse som vi ju onekligen har bidragit till att förmedla idag.
En mycket spännande berättelse dessutom.
Helt klart. Vi ses, Olle.
Absolut.
Hej.
Tack för då.
Tack, hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.